Den 17 maj från 9 till 15 kommer Makita och besöker verktygsvaruhuset med sin berömda container. Riktigt fina klipp och erbjudanden under hela dagen. Välkommen till verktygsvaruhuset, världens första Makita Concept Store.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Sånt är livet.
Vi börjar. Hallå mina damer och herrar och välkomna till ett nytt avsnitt av Sånt är livet.
Härligt, kul att ha er här, kul att ni lyssnar. Så himla roligt att vara tillbaka. Jag är så otroligt taggad varje avsnitt. Det känns som en ny start.
Men hjärtat, det är en ny start.
Ja.
Vi har gjort en ny start.
Det kan också vara så att det känns att det inte känns bra ändå. Men det känns väldigt, väldigt bra. Vi visste ju inte hur det skulle vara att komma tillbaka.
Nej.
Det skulle ju kunna vara att vi känner så, ah.
Men känner du så här, gud, det här är sånt i livet är mycket bättre än Framgångspodden.
Det är olika poddar.
Ja.
Det är samma sak om man skulle tänka på att man jämför en varmrätt och en efterrätt. Man kanske tycker att det är jättegott med pasta och köttfärssås. Men sen är det också supergott med en gräddglass. Och jag skulle säga att,
menar du att
vi är lite mer gräddglass.
Vi är efterrätten av Framgångspodden.
Ja.
Är det där du menar?
Ja, men den här kan ju jag också vara mig själv lite mer på ett annat sätt.
Ja.
Vilket är på både gott och ont. Det har ju varit ont.
Ja, vissa gånger har det blivit väldigt ont faktiskt.
Det har ju varit till och med lite flippat.
Ja, det har det faktiskt varit. Och jag åker ju med på dina flippar.
Ja.
Oftast, eftersom jag är en deltagare i den här podden.
Vi gör så här. Vi låter Kalle. Du får hitta någon flopp här. Som vi får lyssna på här.
Ja. Nej, men jag fixar inte gubbröv alltså.
Nej.
Nej.
Alltså en sån här skrynklig, hänglig rumpa som ska hålla på och knipas. Nej, det går inte.
Ich ira verge. In de Alexander Pirlirus. Pirlirus.
Kan du säga ditt efternamn igen?
Pirlirus. Pirle.
Vad heter det? Wipe. Wipe. Ja. Människors wipe nere i Marbella.
Lägg mig på sidan. Tar den här hinken för rumpan och penis.
Men kan... är inte typ Ronaldinho? Ronaldinho. Vad fan heter det?
Du låg på marken, öppna munnen så pessar jag i munnen på dig.
Jag pessar i din mun.
Nej men alltså jag stod och lagade mat med den där hängandes och bara, när ska jag bli kåt av det här?
Nej, det hängandes? Ja. Hur fan fick du den att hänga?
Nej, men det blir ju en sugpropp.
Det var det sjukaste jag hört.
Och vi kollar nu på lackapp. Lackapp. Vänta med. Vad kan det vara?
Alltså över 40. Då kan man inte ligga... Alltså, då håller du inte stoppen.
Vad är länge då? Vad som har från något perspektiv?
Alltså, man vill ju hålla på en halvtimme i alla fall. Tänker jag. Sen, alltså för länge blir inte heller bra. För då får man ju skavsår i muttan.
Men vet du, jag är lite besviken ändå idag. Faktiskt. Jag kommer hit för tidigt. För att jag ville ha tid med Drake. Och Drake är inte här. Och för er som inte vet vem Drake är, Det är en liten vit Pomeranian hund på det här kontoret. Jag har alltså drömt om honom i natt och kommer hit för att umgås med honom. Nej, jag ska. Nej, men på riktigt, alltså jag cravar honom. Jag vill ha en hund.
Men känner du det nu med typ ännu mer att du vill ha en hund?
Ja, fast jag känner också att jag hinner inte med en hund just nu. Så det blir ingen hund just nu.
Ja, och det tror jag också är ganska bra.
Jag tror att, alltså jag ser så fram emot när Elvis är typ 6-7 år. Att han då kommer tjata som jag gjorde när jag var liten. Jag vill ha en hund.
Du menar så som du gör fortfarande typ?
Ja, ja. Det har liksom inte gett sig.
Nej, du tjatar ju fortfarande. Och jag är så glad att du inte köpte en hund för några år sedan. För att jag har varit såhär, åh, gud vad skönt.
Men tänk att ha en liten vovve.
Ja, men det är ju också ett åtagande.
Ja, men alltså jag känner lite så här, när man väl har skaffat en unge, då har man åtagandet. Då måste man ju lägga tiden på den här ungen. Och det gör ju, då kan man slänga in 2 ungar och en hund till.
Okay.
Typ lite så känner jag.
Men hur känner du med barnfrågan då?
Ja, men ska vi ta den nu igen?
Ja, men jag, alltså för min egen del undrar jag, vad är status just
nu
på Ida
med barn? Nej, men nu är status att det blir inga barn just nu. Jag vet, Pärlarna har ju kommit fram till att han vill ha barn. Han vill gärna ha det nu. Men du har sagt det till mig.
Ja.
Ja. Men jag är inte redo för ett till barn nu. Nej, det är stopp.
Det är stopp
här.
Stopp i kontrollrummet.
Stopp i kontrollrummet.
Men när, och varför känner du så då?
Jag har inte tid, Pallan. Jag känner att jag vill njuta av Elvis för det första lite till. Ge
innan
han
du
tiden.
Går och mår dåligt.
Nej, men alltså innan jag går och mår dåligt igen. Alltså första delen av graviditeten var ju ett rent jävla helvete. Man, när jag kollar tillbaks och ser folk som är gravida, då är det ju så här, jag romantiserar hur härligt det var att vara gravid, va? Sen kommer jag på att nej, typ som igår. Alltså jag mådde så konstigt igår. Först tänkte jag så här, gud, nu har jag åkt på magsjuka alltså. Sen fick jag mens. Då är det alltså den sjukaste jävla mensvärken som jag har varit med om. Alltså 10 minuter mår jag svimra. Sen kommer det en huggande känsla som att det knivar i hela magen. Och alltså jag börjar må illa, som att jag vill spy. Och sen går det över. Det kanske håller i. Alltså det var typ som förverkar.
Du kanske är gravid.
Nej, det är jag inte. Jag mens. Så att det är jag inte. Men då kände jag så här. Alltså på riktigt. Det var så här illa som jag mådde i de 30 sekunderna. Var tionde minut. Så illa mådde jag ju för fan i 7 veckor. Under graviditeten. Och att då föreställa sig att man också ska leka och ta hand om Elvis när man mår så pissigt. Jag vill inte det, för att jag tycker att det är så himla kul med Elvis just nu. Jag skulle i sådana fall vilja att han kanske var så här 3-4 år. Man kan prata med honom och säga så här, men mamma mår väldigt dåligt nu. Du får klappa på mamma istället. Så skulle jag vilja i sådana fall.
Ska jag säga varför jag vill ha barn? Eller varför jag känner att jag skulle kunna tänka
för du vill beta av det?
Beta av skiten.
Du kan beta av någonting.
Så kanske. Vadå
skit?
Ja, men
det är ingen skit.
På flera sätt ja, på andra sätt nej. Det är klart att det finns ju inget paket som är... Skulle jag fått välja, exakt. Det här är ju du och jag pratat om förut. Jag tror inte vi har pratat om det här i podden. Men hade man fått välja så hade man ju varit att bra, det här barnet, det vaknar inte varje timme. Du påverkas också väldigt mycket de första 4-5 månaderna. Mådde du jättedåligt. Och det blir... Sen är det säkerligen som att springa in i en vägg när man får barnet första gången. Alltså man kan inte föreställa sig hur det är. På gott och ont. Det är mycket starkare kärlek, men det är också mycket mer påfrestande. Och sen är det på allt. Det är påfrestande på relationen. Det är påfrestande på allt. Det är en individ. Man har inte aning om vem det är och varför skriker. Man försöker lära sig allt. Så att jag tror inte andra barnet... Man har ändå en viss erfarenhet av det nu. Man vet ungefär vad det är man ger in sig på. Sen förstår jag också när föräldrar sitter på andra sidan och säger nej, man vet inte vad andra är och det blir inte... Ja, jag fattar det också. Men jag vill inte bli för bekväm innan jag hoppar in i i det här
igen, menar du?
Igen. Alltså jag skulle inte vilja att han var 5-6 år och sen har man typ börjat hitta tillbaka och man har hittat sin morgonrutin och man kan göra allt det och man gör det, han kan vara borta och sen har man en vecka för sig själv och det allting och sen ska man in i det här gasandet igen bara med att man inte har en aning om någonting. Alltså bara att han börjar på förskola, det tyckte jag var ett helvete, rent ut sagt.
Nej, men jag tänkte att det skulle bli lugnt när han började
på förskola. Men det blir ju total kaos och det är ju för att du och jag åkte på sån här mörd där barnsnorbakterier som bara letar sig in i, som man aldrig blir frisk av. Så låg alla sjuka istället och han gick inte ens på förskola.
Nej, nej, men så var det ju. Men vet du vad? Det var ju då vi fick lägga ner podden.
Det var ju det.
Ja, men det var det. För att det var den tuffaste perioden vi haft med Elvis. Och det var ju inte Elvis fel, utan han fick tänder av allt det där samtidigt. Och mådde inte bra, vi mådde inte bra. Men jag kan säga som så här att jag tror att det är utvecklingsfas 10 vi var med om. Den sista utvecklingsfasen i det här systemet. Det finns en app som man kan ha som mamma och pappa där man ser barnets 10 utvecklingsfaser det första 1,5 året. Vissa faser märkte jag bara lite grann. Och vissa faser, jag tror det var 3 eller 4 faser, var åt helvete. Och den sista 10:an, den var värst.
Det var riktigt final.
Men det var som att när han kom ut ur den, då var det som att alltså ett nytt barn föddes. Den glada Elvis.
Den glada Elvis.
Som är glad hela tiden. Älskar honom alltså.
Verkligen.
I morse kände jag bara, nej men alltså jag vill ha 4 barn till. Så mycket kärlek som han ger.
Han ger så otroligt mycket kärlek.
Mm.
Och det tycker jag också varit en uppenbarelse för mig att få barn själv. För jag har alltid känt under min egen så här uppväxt att jag har på något sätt varit klandrad. Att jag har känt att det är jag som har varit problemet.
Mm.
Och har känt ett så här dåligt samvete över det också. Att jag har varit problemet, att det är jag som har stökat, det är jag som har av flera olika anledningar. Men när jag fick barn själv nu så var det så här, det var på något sätt som att någon berättade för mig att det visade sig att nej, det är inte du som har varit felet. För du har gett så otroligt mycket kärlek så du har inte skyldigheter. Du har faktiskt gett otroligt mycket. Jag har fått en känsla av att jag har varit en... Nej, men att jag har varit kär en... ett problem.
Mm.
Det har jag fått känslan på. Men när jag fick Elvis så har jag förstått att nej, jag har inte...
Det är inte du som är ett problem.
Jag har inte varit ett problem. Jag har till och med gett otroligt mycket. Vilket gör också att jag har inte... Det är bara inte jag som har varit ett problem och jag har massa skyldigheter hela tiden.
Det är aldrig ett barn som är ett problem. Träffar man ett jobbigt barn på ett tåg så är det ju så att man kan inte bli arg på barnet. Det är ju föräldrarnas fel att barnet är jobbigt i sådana fall.
Men det som... Ja, man får otroligt mycket kärlek. För min del är det, nu efterhand så skulle det inte varit helt fel att haft tvillingar heller och bara betat av det. Sen har det säkert varit så himla tufft. Men det,
alltså,
men jag
tvillingar
tycker...
Det var min dröm att få tvillingar. Och min mormor är ju tvilling. Det vore ju kalas om jag blir gravid igen. Och det
tänk
blev så
det
att det
tvillingar.
Var tvillingar. Och man blir ju 3 barns förälder.
För jag är ju så,
och Jesus,
jag vill ju inte ha ett till barn. Eller jag vill inte ha
ett
barn,
ett tredje
barn. Det är jag 100% säker på. Jag är ju fortfarande så att skulle du verkligen säga så här, jag tror att jag skiter i det här med barn, då skulle jag säga okej, vi skiter i det. Så skulle jag skulle nog inte ens känna att jag vill övertala det. Jag skulle säga så här, okej, för jag vet så himla många föräldrar faktiskt som har ett barn och de föräldrarna tycker jag är så jävla fräscha.
Men vänta lite nu, hur många känner du med bara ett barn som liksom så här, nu har vi bestämt oss för att det bara ska vara ett barn?
Men jag har ett gäng som jag vet om, så här jätteduktiga entreprenörs, jag pratar framförallt om kvinnorna, entreprenörskvinnor som har ett barn. Och de är himla, det känns som att de får också sätta tid för sig själva på ett annat sätt än om de hade haft 3 och bara totalt fastnat i den där barnrejset.
Jag tycker typ det är tvärtom. Att typ de här riktigt drivna entreprenörskvinnorna har typ så här 4 barn.
Ja, det finns ju massa sådana alltså, också.
Det känns som att det är alla har typ... Det känns som att nya trenden är att 3 barn.
Ja.
Varför gör du det? Det känns som att alla ska skaffa 3 barn.
Nej, jag har ingen aning.
Nya två är tre. Och hur kommer vi nu in på det här igen? Vi ber om ursäkt till er som inte vill lyssna på det. Men nu går vi vidare i livet.
Vi hoppar vidare. Och det vi ska prata om idag, det är att man ska välja lycka.
Ja, alltså vi har ju känt oss, som vi sa i första avsnittet, vi har ju känt oss lite nere, lite vilse. Och vi vill ju använda den här podden till att liksom men påminna oss själva och påminna er, för det känns som att det är många som är i våran situation, att man känner sig lite deppig, man kanske inte vet riktigt vad man vill med jobbet eller med sin partner eller med sitt eget liv. Och därför tänker vi undersöker ju det här lite grann, och det är ju perfekt då att du med den här podden, känner jag, Pallan, för du träffar ju så sjukt mycket inspirerande människor i din andra podd, så du har ju liksom massa inputs på det här.
Ja, alltså jag har så mycket inputs på det här.
Så det här blir din podd.
Så att jag skulle kunna lägga flera timmar på det här ämnet. Men jag har fått en del nya. Vad är det senaste då? Och ett avsnitt som kom i söndags var det. Söndags var det, som blivit också ett topplyssnat avsnitt. Men verkligen tycker alla borde lyssna på är Kai Pollak, som är med igen. Och han är nog den främsta i Sverige på just den här frågan. Han har till och med skrivit en bok som är Att välja lycka. Du vet när vi var i... Nej, Att välja glädje. Du vet när vi var i Spanien senast.
Mm.
Så sa Gabban.
Min moster.
Ja, så sa hon då. Åh, den där boken har verkligen förändrat mitt liv.
Det är sant, det missade jag.
Och det var... Jag vet inte om du var där då, men hon sa det. Det kanske var jag och Paula och Gabban. Paula och Idas mamma. Som gick runt poolen. Och då så pratade vi om Kai Pollak. Att jag skulle spela in med honom något. Då sa hon, Att välja glädje, den boken har förändrat hela mitt liv.
Okej. Okay.
Och vi kan ta några exempel. Jag kan ta något exempel från han, så kan vi bara prata vidare om.
Men ska vi säga vad ämnet är? Så att vi förtydligar vad själva ämnet är. Det är ju hur man ska ta bort negativ energi ur sitt liv.
Ja.
Ja. Och försöka välja det glada. För att det är ju så att man dras ju oftast till det negativa. Automatiskt. Människan är byggd så liksom. Och då kan det ju vara väldigt svårt att se det positiva ibland, om man hamnar, ju mer negativt man tänker tycker jag, desto längre ner där hamnar man ju. Ja, fortsätt, nu babblar jag på här igen.
Nej, men det har du helt rätt, Ida. Helt rätt. Att vi är konstruerade att ta dem också för vår egen överlevnad, att se faror, se allt som kan vara farligt, se alla rädslor, för att det var det som har gjort att vi inte gick och klappade lejonet. Det som har gjort att vi inte blev uppkäkad av den. Och att vi är misstänksamma mot folk. Tyvärr så är hjärnan konstruerad, vilket gör att den tänker övervägande en del negativa tankar än positiva. Skulle vi bara tänka positiva och glada och klappa det lejonet, då hade vi blivit uppkäkade hela tiden. Men Kai Pollak sa en sak som han satt sig verkligen sen jag spelade in det för några månader sedan. Men sen så såg jag det nu i söndags och lyssnade på det. Han sa mycket saker, men en sak som jag tycker var så här väldigt, väldigt bra, det var att han har ju varit filmregissör också, en av Sveriges främsta, och bland annat gjort den här Så som i himlen.
Jag älskar den filmen.
Ja, riktig kultfilm i Sverige.
Jag såg den faktiskt på bio. Det var skitlänge sedan ju. Och det var inte meningen att vi skulle se, vi skulle gå på en annan film. Och sen gick vi till fel salong. Och så kom den på.
Jaha.
Och personen jag gick med bara, fy fan, en svensk film. Och jag bara, yes, en svensk film. Och det blir den bästa filmen ever.
Jättebra är den.
Ja.
Jättebra. Och det han gjorde, att han var ju filmregissör för den filmen, så han hade ju 30 personer under sig, eller i hans team, som han jobbade med varje dag. Och jag har inte spelat in någon film. Och där kanske du har varit närmare än vad jag har varit, vargen, för du har varit på event och grejer och sånt.
Ja, men jag har varit med i produktioner som dansare liksom, i typ musikal och shower och sånt, det är ju samma sak, tv-program, alltså då är man ju ett team som jobbar jävligt hårt och länge typ tillsammans med varandra. I vissa fall bor man ju till och med ihop. Jag har bott ihop med, ja, men som Florfilé-gänget när vi gjorde musikal, då bodde ju vi ihop allihop också. Det blir intensivt.
Det blir intensivt, det blir väldigt, jag kan tänka mig att det inte är bästa kvaliteten om de ska spela in filmer ute i skogen. Det kanske man går upp, man kanske jobbar långt på kvällen, går upp supertidigt för att få med den där scenen. Sen är det omtagningar, det är kallt, det är mycket parametrar som är runt om. Men då gjorde han en grej, för att han var inte mer en människa. Han ville ju också skippa alla negativa tankar och irritationer på alla runt omkring sig. Alla bor i störa sig på alla. Så då gjorde han så här att han tog ett foto på varje person av de här 30 stycken och sen skrev han ut det och hade det vid sin säng. Så varje dag när han vaknade så valde han att tänka något positivt om varje person. Då skulle det exempelvis kunna vara så att Stina, hon hade... som höll på med kostym, hade tagit fram 10 tröjor till en av skådespelarna. Och då så kollade Kai på dem där och sa, nej, de där 10 är inte bra, vi måste ha 10 nya. Och då hämtade hon 10 nya. Och det var ett exempel som han berättade om, för att då tänker han så här, gud vad bra att Stina, efter jag sa till henne, hämtade 10 nya tröjor och vi hittade den perfekta tröjan och att hon har lagt så otroligt mycket tid på det här. Gud vad jag tycker om Stina mycket, hon är så himla bra. Och så hoppar han vidare på nästa person och tänker något positivt om varje person av de här 30. Och efter det förklarar han det som att han svävade på ett mål. Han känner så mycket lycka, så mycket kärlek och kommer in där som kanske världens bästa ledare för det här gänget. Han ser varenda en, känner kärlek till varenda en, och sen kunde han säga det också på vägen, att han, när han tänkt på Stina, så kunde han gå fram och säga det till henne: du Stina, igår, för du löste de här tröjorna, alltså verkligen stort stort tack. Och hon kanske inte ens var en person som andra såg ens.
Nej.
Eller någon annan kille som har någon mindre uppgift än kanske de absolut bästa skådespelarna där, men han såg varenda en och slöt ihop det här teamet. Och det är säkerligen en av anledningarna varför Så som himlen också blev så himla bra.
Mm. Men jag kom på när du berättade det här att jag gör ju typ sådär. Och jag kommer ihåg när jag jobbade på ett mediehus där och jag var ganska irriterad på mina chefer. Då kom jag ihåg att jag tvingade mig själv att tänka positiva tankar om dem. Bara för att annars skulle jag vantriva så mycket på mitt jobb. Det är ju typ lite samma sak, eller hur? Men nu så skriver jag, mitt bästa tips, det är ju att göra en sån här tacksamhetsövning på kvällen. Att jag skriver ner 10 stycken saker jag varit tacksam över under dagen. Så det kan vara liksom från att jag är tacksam över att jag orkade städa lägenheten. Eller jag är tacksam över att jag har så gullig son. Alltså man kan skriva vad man vill.
Har du det i din mobil eller?
Jajamän.
Kan du läsa upp en dag?
Oh my god. Det är privat, Bella.
Men kan du inte dela mer av det?
Ska jag dela med?
Jag då har måste inte fått höra någonting alls av det här.
Nej, det hör du inte. Jag måste bara kolla på om jag kan det.
Och jag tror inte ens att... Om jag skulle fråga det här utanför podden så skulle Ida blank säga nej. Så om vi får Ida att dela
det
med...
Det hade jag ju inte.
Jo, det tror jag. Jag tror att det här är lite privat. Jag tror att du inte vill... Dela mer av det här.
Okej, jag kan läsa en dag här. Jag uppskattar att jag fick göra en intervju idag i Daisy Beauty. Jag uppskattar den trevliga fika med Jenny och David. Jag uppskattar att Elvis ätit så bra idag. Jag uppskattar att jag hann ta en promenad. Den här fattar jag inte vad jag har skrivit. Så jag läser inte den, jag vet inte vad det är. Jag uppskattar att vi fick möjlighet att hjälpa uteliggaren igår. Jag uppskattar alla som följer mig och kollar på mina videos. Jag uppskattar att det är ganska ljust ute idag. Jag uppskattar mina fina kläder.
Var var jag och Elvis?
Men Elvis var ju med.
Och var var jag då?
Du var inte med.
Nej, inte den dagen.
Men du är med de flesta där.
Ja. Ja, det var väl fint.
Mm?
Jättebra att du gör det.
Ja.
Hur länge har du gjort det här?
Alltså nu... var det ett tag sedan jag skrev. Nej, jag skrev häromdagen, men jag måste börja med det igen, för förr skrev jag varje dag. Men nu har jag slarvat och då märks det direkt på mitt välmående, va?
Ja, det är en jättebra...
Men en sån jävla stor utmaning att skriva en sån här lista om vi till exempel är osams, och då tvingar man alltid skriva någonting bra om dig.
Och det finns inte så mycket bra då, va?
Nej, det finns ingenting då. Och då, alltså jag ligger och tänker så länge då. Vad ska jag skriva? Och så kommer jag på något, jag bara, nej! Och så måste jag skriva det ändå. Den jäveln, jag vill bara gå och nita honom.
Han hade kalsongerna på golvet och sen tog han inte undan sitt glas. Och sen som var han otrevlig också.
Det är en jävla utmaning alltså. Men det är ju ändå, det känns ju ändå bra när man lyckas skriva något bra om den man inte gillar för stunden.
Ja.
Förstår ni vad jag menar? Ja. Men oftast är det väldigt det, mycket bra det, om det är hjärtat
och
också.
Och det är det som är så himla bra med det här du gör, Varin. Mm. Att man skriver saker och de mest effektiva grejerna man kan göra, det är ju verkligen att skriva om de personerna man heller också inte gillar. För att om man känner hat till någon, så är det den personen känner ju inte det alls överhuvudtaget. Den, så det enda man hjälper, det är ju sig själv i det här. Mm. Att gå och ha några personer man stör sig på, det är ju väldigt påfrestande och ta mycket
men
energi.
En sak som jag, alltså jag tycker inte så här, att man ska hålla på och skriva positiva saker om personer som man inte vill veta av, som man heller inte behöver veta av. Då tycker jag att det är mycket bättre att radera de personerna ur livet om man kan.
Ja, fast oftast är det ju inte att man kan. Ofta är det att de hänger kvar eller att det är någon alltså, gammal släkting.
Många
eller
gånger,
det någon.
Ja, fast släktingar kan man också radera ur sitt liv. Det är ingenting som säger att bara för att det är familj så måste man hålla kvar personen. Men om man till exempel är på ett jobb som man verkligen vill vara kvar på, eller man kanske bor i en liten stad, det finns inga andra jobb, man måste ha jobb för att ha mat på bordet, då är det ju jättebra att liksom försöka se det positiva i sina kollegor och chefen och så.
Ja, jag tror att det, eller så min erfarenhet är att jag tycker att det är ganska svårt att radera människor runt om. Som man, har man möjlighet att radera dem, så kan man,
ja, men
så
precis,
försöker
man
gärna göra det.
Ja.
Men i många fall så är det de personerna som tar mycket tankkraft är så här, jag kan inte. Vi måste ha någon typ av relation. Eller den här personen har gjort något dumt, men vi kommer ändå ses på de här gångerna. Och det är man ångest för. Men, och det som jag tycker är bra då med den här övningen, det är att, alltså att man ser det på det sättet att det är inte personen man ogillar. Det är handlingen som den gör. Och att alla personer i grunden är goda. Om man försöker få det mindsetet, och sen så försöker man tänka på något positivt med den här personen, eller ta bara det som Nelson Mandela sa. Han sa så här: det finns ingen tanke som är så hemsk att du inte kan välja en tanke som gör att du mår lite bättre. Alltså det finns ingen situation där du inte kan hitta någonting positivt i den. Och att ta, kör jag sista exempel, ta David J.P. Phillips som var här. Han är jätteduktig talare och haft TED-talks och allt möjligt. Jättepopulärt avsnitt också i Framgångspodden. Jag frågade honom om hur han ser på döden. För det är någonting som jag själv har haft mycket dödsångest av och har. Om han tror något händer efter döden eller inte. Och då sa han så här: Alexander, det finns två alternativ. Det ena alternativet att det händer någonting. Det andra alternativet att det inte händer någonting. Välj det alternativet som gör att du mår bäst. Jag är helt övertygad om att jag mår mycket bättre av att välja att det händer något efter döden och jag kommer gå vidare. För att ingen av de här alternativen kan man heller bevisa. Så välj den sanningen som gör att du mår bäst.
Precis.
Och det är så himla rätt.
Mm.
Ingen kan ju bevisa att det händer något eller inte händer något. Så varför ska man välja det alternativ man måste
sämst av? Det lär du se när du dör, hjärtat.
Jaha.
Vad som händer.
Och då kan man nog reflektera över några miljoner år då. Eller inte alls.
Nej.
Men det kan man ta då.
Det får
men jag tycker
då.
Att det var väldigt fint. Att man kan välja tanke. Man får välja.
Den 17 maj från 9 till 15 kommer Makita och besöker verktygsvaruhuset med sin berömda container. Riktigt fina klipp och erbjudanden under hela dagen. Välkommen till Verktygsvaruhuset, världens första Makita Concept Store.
Saker på allt.
Ja, men jag känner fortfarande att vi inte var klara med. Man kan visst radera folk ur sitt liv. Alltså jag har tagit bort många vänner som jag till exempel får negativ. De kanske får negativ energi av mig också. Men vissa relationer är ju bara inte bra. Och då tycker jag, istället för att man varje kväll ska ligga och typ älta och försöka hitta någonting bra, så tycker jag så här, ja, men vi är slut på den här relationen nu. Liksom. Och sen så absolut, man kan ju önska personen all lycka och sådär. Men jag tycker inte att man behöver.
Jo, men det tycker jag också. Alltså ja. Man kan radera, men det är så många. Om jag kollar på alla människor som jag själv har mått dåligt över, då är det personer jag inte kan radera.
Men va? Vilka kan du inte radera?
Nej, men ta den här killen Petter.
Hans... Kan du inte radera honom?
Nej, men för att vi har haft en rättegång.
Ja, men jo, den är ju över.
Ja, men det har tagit 3-4 år.
Ja,
det
är men fortfarande nu kan så du att... radera honom.
Ja, men nu känner jag ingenting längre. alls. Men det är någonting som jag har mått dåligt över. Ja. Men jag kan inte säga efter när jag hörde att han försökte blåsa mig på hela framgångspodden och sno exakt allting och pressa mig på flera miljoner kronor han och hans pappa gjorde. Nej, men det är klart att jag kan inte skippa det just då, för jag vet ju att jag måste hantera den här situationen. Och sen så tog den 3-4 år att hantera. Och de två första åren, ja, men då mådde jag dåligt. Men sen så kom jag in i det här mindsetet, vilket gör att nu känner jag inte alls. Nu tycker jag mest synd om honom. Nu tycker jag verkligen genuint synd om honom och hela den situationen han har satt sig själv i. Vilket är jätteproblematiskt för honom. Och kommer säkert påverka hela hans liv nu.
Mm.
Och det är att han blir tvungen att ta min rättegångskostnad på hur mycket pengar som helst. Som är jätte tufft för honom att repa sig ur.
Mm.
Men att ta killen som snodde mina mobiltelefoner.
Men han har du väl kunnat radera?
Ja, det har jag gjort. Men ja. under den tiden
ja, under
så känner
tiden. Men det här är ju
nu pratar
ganska...
jag om några år. Men nu pratar jag ändå när man är i en situation. Det tog kanske mig 3 år att komma över den situationen. Ah, ja. Att det är någon som snodde grejer mig för 300 000.
Mm.
Och sen finns det ju jättemånga andra personer. Nu har jag faktiskt inte... Ja, men det är ju en familjerelation som är väldigt stökig och är fortfarande stökig. Och sen är det... Ja... Det är väl, men nu är det väldigt lugnt. Mm. Nu tycker jag det känns väldigt bra. Men det jag menar är att det kan vara svårt att...
Ja, men jag menar väl inte så extrema exempel med rättegång. Det är väl klart att man måste göra klart rättegången och allting. Men sen, det är ju inte så att du hängde väldigt nära de här personerna. Förstår du vad jag menar? Det är inte så att du hängde med de här. Man kan ju alltid välja att inte vara med personer, men självklart om jag gör slut med en vän, det är klart som fan vi kommer stöta på varandra någon gång.
Verkligen. Nej, men jag tycker absolut att man ska radera de man kan ha möjlighet att göra. Det tycker jag också. Men det som...
Och inte, ja, det jag menar är att om man gör slut med en vän, alltså det behöver inte vara så dramatiskt. Det kan vara bara att man umgås mycket mindre. Man ska inte ha personen för nära sig hela tiden om man mår dåligt av personen. Det är så jag menar. Det, ja. För det är många som lever, jag kan säga att det är väldigt många som har till exempel vänner som påverkar dem negativt, som de hänger med varje dag. Och typ om man går i skolan blir det ju sjukt svårt när det är klasskamrater och sånt. Det går ju inte bara, det är ju en sån situation, det går inte att bara radera personen. Det blir jättesvårt. Men har man möjlighet när man blir vuxen så går det ju enklare liksom.
Ja. Jag kan ta upp några till saker som är inom ämnet som jag tycker är grymma. Det är så att Kai Pollak, han har också ett armband på sig. Jag kommer inte ihåg vilken arm det var, det spelar ingen roll. För att han har det att han ska inte klaga på någonting på 21 dagar. När han har gjort det 21 dagar och lyckas med det, då får han ta av sig armbandet. Varje gång han klagar, då byter han hand på armbandet. Då sätter han det på andra armen, och sen klagar han igen och sätter han på andra. Och då måste han börja om också. Och den här utmaningen hade jag för någon månad sedan. Att man inte ska klaga något på 7 dagar. Och jag tycker bara man är i den så tycker jag att man mår mycket bättre. För då tänker man på att man just inte ska klaga på så här, små saker i sin vardag. När man kan visa en tacksamhet istället.
Alltså det var så skönt när du hade den här veckan. Tycker du kan ha den varje vecka?
Ja.
Köp Allan.
7 dagar utan att klaga. Hoppas ni är med på den. Den är svinbra. Det finns några andra saker också. En sak som, nej men ta vår vän Kjellén Hager. Bara att ändra en sån enkel sak som måste till vill. Man säger så här, jag måste gå till jobbet, jag måste gå och träna, jag måste. Och sen bara det, jag får så här negativ känsla bara att jag hör på när jag själv tar det som exempel. Men att man ändrar det till något annat positivt ord, typ så här.
Ja.
Jag vill gå och träna, jag vill
alltså,
gå till
typ som nu, jag ska gå till tandläkaren nu snart. Alltså jag vill inte säga, jag vill gå till tandläkaren. Alltså för jag vill inte gå till tandläkaren.
Nej, men känns det inte
jag
bättre?
Jag måste gå till tandläkaren.
Men känns det inte bättre att säga att istället att du vill gå till tandläkaren, även fast du inte vill?
Nej, det gör
för
inte
att
det.
För då känns det ju som att det måste bli lite komiskt i alla fall.
Fast det är ju lite skönt att klaga ibland. Jag tycker det. Och det är inte, alltså det är ju, för jag känner att jag ljuger då. Jag vill gå till tandläkaren, jag vill inte gå till någon tandläkare. Slösa tid på det. Ha? När det är så fint väder ute.
Men du kan också välja, ta Nelson Mandela-citatet här. Det finns alltid någonting positivt i allting. Tänk ändå på den här tandläkaren som är där för din skull. Ska hjälpa dig att få en bättre tandhygien.
Snälla, tandläkaren är där för att tjäna pengar. Tandläkaren är inte där för min skull.
Den brinner säkert
Nej, det tror jag inte.
Det tror jag.
Nej. Så du tror personen hade stått där om inte den hade fått betalt?
Men den hade ju valt något annat yrke om den inte känner att den kanske gör gott.
Nej,
den står
det,
ju
får
där.
Man
det
är inte klart ganska att... bra betalt som tandläkare ändå?
Jo, det tror jag.
Ja. Jag tror personen har valt det för det är ganska bra betalt.
Nej, den har ju valt det för att
men vem fan vill gräva i någons käft?
Jo, men vem vill ha hand om 21-åringar? Vem vill operera i folk? Då kan man ju ta det. Vem vill hålla på och hjälpa gamla att gå på toaletten? Men alltså, man kan hitta sånt i allt.
Ja.
Och det finns ju en charm.
Men de flesta vill ju inte. De flesta måste.
Ja.
Så är det ju faktiskt, tyvärr. Man måste jobba för att ha
pengar. Det stämmer ju absolut överens med det du nu säger också. För att det finns studier som visar på att 85% av alla är på jobb som de inte trivs på.
Nej, men precis.
Så, och den studien tror jag gjorde i Sverige. Och då är det att man är på ett jobb man inte... Man trivs på, känns inte motiverad och inspirerad och sådär.
Ja, alltså de flesta jobb jag har haft har jag gått till för att jag måste överleva. Jag måste.
Men du har väl tyckt det var kul också. Tänk när du jobbar på det där. Vad heter Sidans eller det där pizzerian?
Va? Ceylan.
Ceylan. Var det inte kul att jobba på Ceylan också?
Ja, men det var ju för att jag var inte tvungen att gå dit. Jag gick ju i skolan och bodde hemma. Inte fan hade jag behövt jobba. Så att det var ju... Många gånger var det för att jag måste. Och för att jag hade driv att tjäna pengar. Men det var ju också ganska kul. Speciellt när jag var full och jobba. Jag hoppade in... Efter jag hade varit på krogen när de behövde hjälp. Alltså det var liksom kö. Så här 20 meter ut på gatan. Jag var ju hjälp. Nu behöver de hjälp där inne. Då klättrar jag över. Hoppar in i kassan. Hjälpte till.
Det är bra.
Ja.
Gött. Vi går vidare på nästa puck.
Puck och puck.
Någon invaring som jag längtar till att komma tillbaka till. Det är en bra morgonrutin. Det är att starta dagen på ett jättebra sätt.
Ja, min yoga, den har gått åt pipsvängen sen jag fick barn. Nej, sen jag blev gravid. För jag klarade inte av att yoga när jag var gravid. För att jag mådde illa. Varför mådde jag illa av yoga? Så besviken. Jag såg ju fram emot. Här ska jag yoga hela min graviditet. Nej, 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 nej. Det var som att det var ett litet frö med illamående. Och när jag yogade så spred sig det här fröet med illamående över hela kroppen. Ja, så var det.
Det är någonting jag i alla fall ser fram emot, för att de bästa dagarna, det är när jag får ha en riktigt bra start. Gå upp relativt tidigt, jag längtar till att jag kan träna på morgonen, alltså vara på gymmet eller på boxning eller vad det nu än jag ska göra. 7 på morgonen och köra ett hårt jäkla pass, vara klar vid 8 och sen bara hela dagen framför sig. Och känna sig lite så här småtrött i kroppen, att man har pumpat ut sig själv så hårt att... Vad som än händer så är man lite så obrydd. Man blir så här, ja, man går runt som om man skulle bara gå runt på någon sån här lugnande drog.
Alltså
vi har
så olika känslor om det här med morgonträning alltså.
Jag längtar efter jag kan börja köra med morgonträning.
Vet du vad, det finns inget värre för mig än att gå och träna direkt på morgonen. Alltså det är en mardröm. Yoga, hemma, det ser jag fram emot. En 20 minuters yogastund. Det skulle vara trevligt, lugnt och skönt. Men att de gångerna jag har kört morgon... Du vet, jag blir bjuden på så mycket events. Du vet, morgonträningsevents. Jag klarar inte av det. Så ni som har bjudit in mig på någon mer morgonträning, skippa det. Ta i sådana fall träningen klockan 10.00 när jag har fått käka frukost. Och jag kan säga att alla känner så. Ingen som vill träna. Klockan 7-8 på morgonen.
Men vadå alla säger ni så? Jag har ju precis sagt att
ja,
jag känner
alla
så.
Mina vänner. Bjud in pärlan, vet jag.
Bjud
på morgonträningsevent.
Jag älskar det.
Nej, men alltså, om jag kör hårt på morgonen. Jag är ju för fan död resten av dagen.
Ja, men man är lite som manjana.
Nej, men alltså,
man
det blir ju inget mode. Det går ju inte att jobba. Så känner jag. Jag har inget i min hjärna efter det. Jag kan inte leverera någonting. Du känner dig lite drogad liksom, eller?
Ja, jag känner mig lite som man skulle rökt marijuana typ.
Ja.
Man känner sig väldigt lugn och harmonisk. Nu får jag säga så här, jag har aldrig rökt marijuana.
Nej,
men när jag ser på filmer så kan jag tänka mig att det är så. Man känner sig lite manjana och så.
Men om du ska ha en intervju då när du har tränat så och är lite hög. Kan du leverera på den då, menar du?
Ja, men det tror jag. Ja. Eller det kan
ja, men det låter ju väldigt härligt. Jag är lite
avundsjuk.
Ja, men jag är
avundsjuk
här borta.
Jag har ju, om jag får välja min exakta perfekta rutin, då skulle det vara att jag går upp 4.30 varje morgon.
Jesus, varför då?
4.30 varje morgon. Jag börjar med att meditera 10-15 minuter. Nej, jag börjar med att köra andningsövning. Wim Hofs andningsövning.
Den gjorde jag i morse.
Gjorde du?
Ja.
Wow.
Där du.
Fan, det gjorde inte jag. Jag har ju tappat den rutinen.
Du har tappat.
Måste komma in. Känns det bra efter?
Ja då. Jag körde på hans app. Jag laddade ner den appen.
Aha.
För du och Elvis tog ju sovmorgon i morse. Jag visste vad jag skulle göra. Så såg jag den appen. Jag bara, ja, men jag testar den här. Det var första gången jag testade.
Aha. Var bra eller?
Ja. Mm. Var bra. Vet du hur länge jag kunde hålla andan?
Nej.
Gissa. Hur länge håller du andan?
Jag håller andan när jag... Mitt rekord är... 4:10 kanske.
Shit alltså.
Där någonstans. Men då har jag ju... Jag klarar absolut inte det nu. Men det var när jag gjorde Wim Hofs andningsövning i höstas. Och har gjort det kanske 2 månader. Och sen så pressar jag mig själv till det. Och testar. Men jag skulle gissa på... Jag tycker att klarar man 1 minut så har man klarat väldigt bra.
Mm. Oh. Alltså jag kommer ihåg när jag gjorde alltså typ kanske ett halvår sedan. Jag bara, jag klarar inte ens 1 minut. Idag. Alltså jag klarade 3 minuter.
Jävlar. 3 minuter?
3 minuter.
Skämtar du med mig?
Nej. Jag skämtar inte. Du kan se min app. Första gången var det typ 2:30. Och sen blir det 2:40. Och sen blir det 3.
Men det klarar inte jag ens nu. Det klarar aldrig nu. På riktigt?
Ja. På riktigt.
Jag trodde att du skulle säga 1:10. 1:20. Och då tycker jag det är bra.
Det trodde väl jag också. Inte visste jag att jag kunde det där.
Det är jättebra. Jag skulle aldrig klara det nu. Alltså jag skulle inte ens klara... Jag skulle ha problem med 2 minuter.
Men jag vet andra gånger när man har haft så här, åh, vi ska ha en tävling om vem som håller andan längst. Alltså jag klarar typ 40 sekunder max. Och sen håller jag på att avlida liksom. Så jag blev lite chockad.
Världsrekordet i att hålla andan ligger på 24 minuter och 3 sekunder. Men en normal tid att hålla andan på är cirka 40 sekunder. Och kan du hålla andan i mellan 40 till 60 sekunder är det ett tecken på en bra hälsa.
Men då måste du ha känt en väldigt häftig kick efteråt i kroppen.
Alltså känner när du känner mig ganska lugn.
Du måste ha känt så lugn och så bara... Åh.
Det blir som trans liksom.
Ja, det där är ju... Wim säger ju att... Det där är ju verkligen som att man får i sig supermycket droger när man gör den här övningen.
Mm.
Man får i sig, det blir som att man får in... Jag tror att det är...
Ja, jag känner mig inte drogad.
Nej, men man får ett lugn i hela kroppen.
Aha.
Jag tror att serotoninhalten går upp, oxytocin...
Men jag gjorde 4 varv.
Mm. Och det du gjorde då... Du får rätta mig om jag är fel nu. Men då gjorde du 30 djupa andetag. 25 eller 30.
Alltså jag vet inte hur många det var för jag följde ju appen.
Men då är det typ så här.
Ja, men typ 30-40 andetag.
30-40 djup andetag.
Och sen håller man andan så länge man kan. Och sen ska man ta ett djupt andetag i 15 sekunder. Och sen börjar man om.
Jag var imponerad jag blev att du gjorde det här. Hade jag ingen aning.
Nej.
Du säger
men
inte något
nu känner jag att nu är det så många som är sugen på den här appen. Och jag känner ju direkt så här att Wim Hof borde ge mig en kickback.
Ja.
Appen heter VHM Wim, alltså W Hof Method. Ja. Wim Hofs metod.
Mm. Och method, hur står man det?
METHOD.
Vi gör så här, vi länkar också appen i poddbeskrivningen.
Men den är gratis när guided breathing. Men sen så kände jag ju direkt när jag var här inne att han har en massa kurser som kostar pengar. Då jag blev ju direkt sugen på att ta de här kurserna. Så jag tror han tjänar ganska bra på den här appen.
Det tror jag.
Ja,
han
bra
tog
grej.
Vi var nere och träffade honom. Han har ju ett avsnitt i Framgångspodden också. Det kommer i januari tror jag.
Men ja, den har inte kommit ut än.
Jo.
Ja. Den har kommit, okej, i januari. Mm, ja. Hörde fel.
Och, men jag frågade ju honom också om vi kunde köra någon så här halvdagskurs med honom när vi var där nere.
Mm.
Och då sa han, ja, eller hans assistent sa så här, ja, jo, det funkar, men det kostar ju $25,000.
Mm, härligt.
Så jag sa, det här är nog lite över budget. För jag tänkte, när jag och mina typ 3 kollegor åker ner så kanske vi kan köra 4 timmar träning med honom.
Mm.
25 000 dollar skulle
det, är ju det. Om man ska hålla på med alla hans metoder, då måste man ha tid. Då måste man öka priset. Så att man inte behöver jobba så mycket. Förstår du? Det är ju smart. Smart. Smart grej. Det måste ju kosta 250 000 för en halv dag. Så har han ju tjänat in. Då behöver inte han jobba mer. Nej. På nästa halvår. Då kan han ta 2 halvdagskurser om året. Och sen kör han sina andningsövningar och äter gör han inte heller.
Nej, han kör ju... Han käkar bara en gång om dagen.
Men alltså, vet du, jag blir så jävla irriterad på folk som håller på med fasta. Jag blir så irriterad. Det går inte. Alltså, det kan inte vara för alla. Jag blir så provocerad. Man kan inte äta en gång om dagen. Jag hade dött.
Jag är lite sugen att testa. Jag har inte testat det.
Jag har testat.
Du har testat. Du har inte bara käkat banan ju.
Nej, men det är ingen fasta. Du får ju i dig 30 000 kalorier typ på de jävla banan. Nej, inte 30. Men du får i dig typ... Jag åt 2500 till 3000 kalorier om dagen med bananerna. Det är absolut ingen fasta. Jag har kört periodisk fasta när jag tränade med en PT för många år sedan när jag jobbade på Aller. Då körde jag i 3 månader körde jag periodisk fasta, och jag körde inte ens en tuff. Jag körde att jag fick äta i 8 timmar och så fastade jag 16 timmar. Vilket betyder att jag åt fram till 20.00 och sen började jag käka vid 12. Och då var jag också tvungen att leta upp alla fusk som man kunde. Får jag dricka kaffe? Vilken mjölk får jag? Jag hittade till och med ett proteinpulver jag kunde ta innan 12:00. Och ändå så höll jag på att dö. Alla bara, nej, det blir bättre. Ge det några veckor. Jag gav det 2 veckor, jag gav det 3 veckor. Jag gav det fan 3 månader. Jag mådde bara skit av periodisk fasta.
Men varför pratar folk då om att man ska göra periodisk fasta?
Och alla bara, jag får så mycket energi och jag är så effektiv på morgonen. Det enda jag tänker på morgonen är, min mage håller på att dö. Jag är så hungrig, ge mig mat. Inte kan jag jobba på tom mage.
Men jag kan säga att jag tycker faktiskt, om jag ska göra mig själv så effektiv som möjligt, så skulle inte jag käka frukost. Jag är, som du märker ofta på morgonen, jag är så seg med att käka frukost. Ibland kan jag typ skita i det. För att jag är inte hungrig på morgonen. Jag skulle jättegärna träna ett superhårt pass innan frukost. Och jag blir så här som väldigt, väldigt på alerten när jag inte äter frukost. Det blir som att jag är så här, jag skulle kunna sitta och jobba bara och vara så supereffektiv verkligen. Men sen när jag käkar, då blir jag så här, då går jag tillbaka och blir lite lugnare. Men också lite sloware.
Alltså jag är helt tvärtom.
Innan jag äter frukost. Men sen 12, det är lite långt för mig. Jag skulle gärna kunna köra någonting lätt vid kanske 10:30. Men jag kan skippa frukosten. Och sen kanske man käkar vid 12:31 eller något. Käka lunch.
Jag har ju hört att det är så himla bra med fasta. Och jag kör ju tvärtom. Jag äter ju fram till 22:00. Och sen äter jag ofta någonting mitt i natten. Och sen vaknar jag vid 6:30 och äter igen. Det är ingen fasta alls.
Hunger som en varg. Hunger som en varg.
Men, och jag vill ju så gärna vara en sån som dig. Eller som många av mina vänner som så här, kommer på så här 14:00 på eftermiddagen. Nej, men jag har inte ätit något än idag. Jag bara, gud vad skönt för dig. Jag hade dött nämligen. Ja, jag är avundsjuk och jag fattar inte. Kan det verkligen vara för alla? Eller är det något fel på mig?
Men som jag har förstått det, varför folk vill att man ska köra periodiskt fasta, så är det en sak för att kroppen läker på natten.
Den hinner återhämta och läka.
Återhämta sig, för att den har inte massa mat och saker den ska processa. Och då förlänger man den här läkperioden fram till 12 istället för att ha den vid 8. Och det är väldigt bra för inflammationer och sådana saker. Det är vad jag har hört.
Jo, men det är väl det. Det är väl det. Men ja... Bara jag får äta till 22:30 på kvällen så kanske jag klarar det. Då får jag äta jävligt mycket då. Kanske jag håller mig. Och sen det här, nej, men jag tog en kaffe på tom mage. Alltså tar jag en kaffe eller en te på tom mage? Alltså jag är så känslig för droger. Så att bara av en liten grön te hade jag ju liksom... Alltså det hade varit som en drog, så jag hade mått illa. Jag hade blivit bakis av teet. Är det något fel på mig?
Nej.
Ska alla klara av den här fastan?
Nej, jag vet inte.
Nej men precis. Nu spårade det, Pallan. Pallan, det var ju jättekul att prata med dig idag. Känner jag. Det kom mycket bra tips.
Men jag tycker att det var ett härligt avsnitt. Det blev så här lite diskussion, det blev grymt.
Lite funderingar.
Ja.
Så. Jag vill gärna höra alla era bästa tips.
Verkligen.
För att jag behöver mer tips som ni har.
Gå in på ett familjekonto, familjen Varg.
Familjen.varg.
Familjen.varg på Insta. Skriv era tips och tankar kring det här. Är det någonting som ni gör i ert liv som verkligen blir så här, ah, men det här måste jag dela med mig. Så tar vi upp det i nästa avsnitt.
Mm.
Som är, det här är riktigt bra. Det här har verkligen blivit en life changer. Eller det här gör att jag mår 10% bättre varje dag. Eller 50% bättre varje dag. Så dela supergärna. Och det kan också vara någonting ni har slutat med och som också gör det.
Mm. Skriv på våran senaste post, eller om ni inte vill att det ska synas att ni kan ju skicka DMs.
Ja.
För att jag behöver tips. Vi kommer säkert ha fler avsnitt om det här ämnet.
Och sen också en sak som jag kan verkligen be er om hjälp med. Två grejer. Har ni möjlighet att rösta upp på iTunes? Om ni tycker att vi är värda 5 stjärnor, är det supertacksamt om ni vill ge oss det. Och sen också om ni tycker så här, fan, det här avsnittet blev verkligen jättebra. Det här tycker jag var jättebra, vilket det än nu är. Dela det på story och tagga oss.
Avsnitt. Ja. Ah, ja.
Dela det på story och tagga oss, så repostar vi avsnittet.
Det gör vi. Men vänner, dags. Nu vill jag gå till tandläkaren. Så att vi ses nästa fredag. Puss och kram.
Hej då.